För 8-9 år sedan hittade man en man slagen, misshandlad, naken, medvetslös utanför en Burger King-restaurang i Georgia i USA. Han saknade ID-handlingar men återfick efter en stund medvetandet, fördes till sjukhus, men där upptäckte man det. Han hade drabbats av total minnesförlust. Och så har det varit nu i 8-9 år. Ingen vet vem han är. Han själv har inte en aning. FBI tog fingeravtryck på mannen, tog DNA-prov på honom, men utan resultat. Man blir inte ett dugg klokare av det. Dr. Phil, känd från amerikansk TV, ägnade ett helt program åt hans livsöde. Men inte en enda av alla TV-tittarna kände igen honom och kunde inte komma med något enda tips på vem mannen var. Dr. Phil anlitade till och med en privatdetektiv för att försöka få fram lösningen på gåtan. Men han misslyckades också. Mannen hade en sjuksköterska, Kathleen. Hon lät honom komma hem, flytta in i hennes privata hus. Där försökte hon försiktigt återställa hans minne. Men ännu idag så vet ingen vem mannen är. Tänk er tanken att ni är i samma situation. Ni råkar ut för samma sak. Ni kommer till kyrkan idag och vet vilka ni är, vad ni heter, er bakgrund, vilka som är era vänner och familj. Ni vet precis svaret på alla de frågorna. Vad som har hänt tidigare i ert liv och vilka planer ni har för framtiden. Men imorgon händer något dramatiskt. Ni vaknar upp och har inte en aning om vem ni är. Och för de följande 8-9 åren är det samma sak. Ni vet inget om ert förflutna. Ni har ingen kunskap om era vänner, om nuet och övriga kontakter. Hela er identitet har suddats bort. Och ni vet inte ett dugg om er själva. Visst hade det varit en skrämmande upplevelse. Att förlora sin identitet och inte veta vem man är. Det är just detta som den onda världen försöker göra med oss. Sudda bort vår egentliga identitet. Vi har kanske inte insett det fullt ut. Vi kanske inte tänker på det dagligen. Men det pågår ett andligt krig om vår rätta identitet. Vår fiende försöker förvränga, fördärva allt detta goda som Gud har gjort och tänkt för varje människa. Och ett av de vapen han använder, det är människors åsikter och tyckande. När du växte upp hade dina föräldrar vissa åsikter om dig. En del var sanna och en del var lite orättvisa kanske. Din fru eller man har uttryckt saker om dig, precis som dina vänner och arbetskamrater. Man har gjort det för att man har velat att du ska bli som de vill. Istället för att bli den som Gud vill att du och jag ska vara. TV, tidningar, musiken, kulturen gör samma sak. Man vill att vi ska gå vilse och tappa vår rätta relation till Gud. Varför kan du inte vara som den och den personen, hör man. Var som Martin Timell eller Ernst. Varför klär du dig inte som han eller hon? Försök att efterlikna alla de där människorna som är så populära i vår tid. Tyck och tänk precis som dem. Var inte unik. Var inte dig själv. Stick inte ut. Gör som alla andra. Precis som Jesus en gång blev frestad, så får vi såna tankar som: du blir inte älskad av Gud om du inte lever så perfekt och felfritt så att han kan bli nöjd med ditt liv och godkänna dig. Eller: du är ju värdelös, du betyder inte något för någon enda. Såna där tankar upprepas gång på gång. Självförbråls- och skamkänslor kommer kanske. Varför var du så tyst? Varför sa du ingenting när det och det hände? Och du ska vara kristen. Du gör ju aldrig något som är rätt. Och när det här har upprepats gång på gång i vår tankevärld, då till slut tror man att det är sant. Och så tänker man: typiskt mig. Jag är alltid sån. Det blir aldrig som jag önskar att det hade blivit. Jag är hopplös. På 1600-talet så levde en filosof i Frankrike, Blaise Pascal. Han var matematiker och fysiker, men också kristen. Han sa bland annat så här: vi kan lära känna Gud bara genom att lära känna Jesus Kristus. Vi kan också lära oss känna oss själva genom honom. För utan honom så vet vi ingenting om vårt livs mening, vad som händer när vi dör och vem Gud är. Allt detta går bara genom Jesus Kristus. Och det här uttrycket finns i Bibeln 140 gånger: i Kristus, genom Kristus, tack vare Jesus. Det står bara en enda gång om oss troende att vi är kristna. En enda gång i Apostlagärningarna. Istället så används det här uttrycket 35 gånger att vi får vår rätta identitet när vi är i Kristus. Det betyder att Gud alltid ser på oss på ett alldeles speciellt sätt. I och genom Jesus. Jesus blir som ett filter som Gud ser igenom när han ser på oss. Det betyder att vissa saker filtreras bort och andra kommer till. Vi får helt enkelt en helt ny identitet därför att Jesus täcker upp för oss. En av de mest kända levande predikanterna idag i USA heter Rick Warren. Han reser så mycket över världen, har hjälparbete och besöker olika kyrkor. Därför sa några vänner till honom: att du inte skaffade ett globalt, internationellt ID-kort. Som säkerhetstjänsten och FBI utfärdar och beviljar till vissa personer. Man intervjuas, man frågas ut om ens bakgrund och ursprung. Och en riktigt grundlig undersökning görs. Om man blir godkänd så får man ett sånt här litet kort som ger förtur i köerna på de olika säkerhetskontrollerna som finns på flygplatserna bland annat. Allt det där som tar sån tid, det slipper man. Och man får en sån här gräddfil förbi alla andra. När Rick fick sitt globala ID-kort så tog man hans fingeravtryck. Inte ett, utan ett för varje finger. Fem fingeravtryck. För att man ville vara säker på att Rick var Rick. Och nyligen så använde han den här episoden som utgångspunkten för en predikan där han tog upp fem karaktärsdrag i den kristnes identitet. För att visa på vilka vi är, inte i våra egna ögon, inte i andras ögon, utan i Guds ögon. Och i Petrus första brev har vi en liten beskrivning av vilka vi är. Ni är utvalda av Gud själv. Ni är kungens präster, heliga och rena. Ni är Guds eget folk och ska berätta om honom som ledde er ut ur mörkret till sitt underbara ljus. En gång var ni mindre än ingenting. Nu är ni Guds eget folk. En gång visste ni inte om Guds godhet. Nu har hela ert liv förvandlats av den. De fem fingeravtrycken finns beskrivna här, men kanske med lite andra ord. Och det första avtrycket här, ska vi se om vi kan få fram nästa. Det går inte. Nej. Det första avtrycket i vår sanna identitet, det är att vi är fullständigt accepterade. Vi är bekräftade och utvalda av Gud. De flesta av oss har ju någon gång varit med i livet om situationer där vi har blivit avvisade, svikna och förkastade. En del mer än andra, och såren sitter djupare hos en del människor. Men de finns där fortfarande. Och vi gör allt för att komma över det, men ofta gör vi det på fel sätt. Vi går till våra vänner, försöker få bekräftelse där, eller våra föräldrar, eller så gör vi ett hårt arbete för att visa att vi är duktiga och vi duger. Och vi är skötsamma. Istället för att gå till Gud och ta till oss hans vägledning och ord till oss. Önskan att bli accepterade kan påverka vilka kläder vi köper, vilken bil vi kör, vilket hus vi bor i, vilket yrke vi väljer. Allt bara för att passa in och inte avvika för mycket från normen. Titta på gamla kort från 60-talet och 70-talet och ni undrar, varför såg alla killar ut som Beatles-grabbarna? Och varför hade alla polisonger? Och varför gick alla tjejer kort till och med när de gick till kyrkan? Jo, man ville hänga med i modet som var inne på just det årtiondet och känna att man var accepterad och en i gänget. Andra kommer ihåg hur det var i skolan. När man skulle välja lag och spela fotboll eller brännboll. Man blir inte vald först. Eller lite längre ner. Kanske rent av som de sista. Minnet har aldrig gått ur fast det är 50 år sedan. Men Guds hälsning till oss idag. Det är att vi behöver inte känna det så länge. Bibeln berättar att vi har blivit utvalda av Gud. Och det bästa av allt är att han valde oss. Först, före allt annat. I brevet till Efesos så står det: för länge sedan, redan innan Gud skapade världen, valde Gud ut oss till att bli hans egendom. Vi skulle tillhöra honom och vara hans egna. I hans ögon skulle vi vara heliga och utan minsta fel. Och leva omslutna av hans kärlek. Vi är utvalda av honom och fullständigt accepterade och bekräftade. Inte för att vi förtjänar det. Vi kan jobba hur hårt som helst, men det är fel väg att gå. Vi kan leva ett skötsamt och gott liv. Men att bli accepterad är en gåva. Att bli utvald och bekräftad av honom är en gåva som vi inte kan förtjäva. Det andra avtrycket kommer kanske där, ja, är att vi är extremt värdefulla i Guds ögon. Det är ännu bättre än att vara accepterad. Ni som köper böcker på nätet, när ni söker en bok och får en träff, då får ni fram ett antal böcker som ni kan välja mellan. En del är accepterade, godtagbara, en del är fina, en del är i mycket bra skick. Och i det här senare fallet är boken nästan i nyskick och värd mycket. Ofta så väljer man att köpa den boken som är värdefull och lite mer i bra skick. Det är likadant med dig och mig. Vi är mer än accepterade av Gud. Vi är extremt värdefulla. Vi är Guds eget folk och tillhör honom, säger Petrus. Och att vi är ett heligt folk, det betyder att det är något extraordinärt. med oss. Det är mer än det normala. Vad är det som gör att något är värdefullt? Det finns två saker som sätter värdet på ett föremål. Det första som avgör värdet är vem som äger eller har ägt föremålet. I en second hand-affär eller en auktionsfirma kan man hitta skor. Anta att Björn Borgs skor finns där. Och anta att mina utslitna 42 står där vid sidan om. Björn Borgs skor är mycket mer värdefulla än mina. Därför att han har ägt dem. Elvis röda Cadillac, som han använde för att skjutsa Priscilla i under smekmånaden, var värd mycket mer än alla andra röda Cadillacar. Därför att Elvis hade ägt den och Priscilla hade åkt där. Greta Garbos garderob såldes nyligen för 10 miljoner. Hade det varit min eller min frus garderob, hade inte den varit värd 10 miljoner. Det beror på att hon hade ägt kläderna. Elizabeth Taylors juvelsamling gick under klubban för 800 miljoner nyligen. Diamanterna och juvelerna var inte alls värda så mycket. Men därför att det var Taylors så blev de värderade till 800 miljoner. Frågan är nu, vem tillhör du och jag? Vem är vår ägare? Om Gud äger oss, då är vi extremt värdefulla. När Gud ser på oss så tänker han ungefär som det står i Jesaja-boken. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig, står det där. Vi tillhör kungas kung och Guds heliga folk. Men ibland säger vi till varandra att vi är värdelösa, att vi inte betyder något. Men Gud har en annan uppfattning. Han är vår far och vi är hans barn. Och Jesus har betalt med sitt liv för att kunna köpa oss fria och bli hans ägodel. Den andra sak som avgör någons värde, det är vad någon är villig att betala för föremålet. Hur mycket är ditt hus eller din insatslägenhet eller bostadsrätt värd? Inte så mycket eller så lite som du själv tror. Jag är ingen fastighetsmäklare, men jag kan tala om på kronan vad ditt hus är värt. Det är värt exakt på kronan så mycket som någon vill betala för det. Varken mer eller mindre. En tavla, en bil, en båt är värd exakt det någon vill betala. Hur mycket är du och jag värda? När vi ser Jesus där på korset med spikarna genom händerna och genom fötterna, då vet vi vad vi är värda. Han var villig att betala exakt så mycket. Det högsta pris man överhuvudtaget kan betala, det betalade han. Han tog vår plats. Så värdefulla är vi i Guds ögon. Det tredje avtrycket i vår gudomliga identitet, det är att vi är älskade för evigt. I Jesaja-bokens 31 kapitel står det: med evig kärlek älskar jag dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Guds kärlek har två kännetecken. Den är villkorslös och den är konstant eller evig. Villkorslös betyder att den ställer inga krav. Den kräver inte att vi ska gå till kyrkan eller göra goda gärningar. Han säger inte att han älskar oss om det och det händer. Det är en kravlös kärlek. Jim Reeves sjunger på sin tid I love you because you understands me. Och så räknade han upp det ena saken efter den andra som gjorde att han älskade föremålet för sin kärlekssång. Men verklig kärlek upphör inte för att det blir en fnurra på tråden. Den upphör inte för att man är på dåligt humör eller går upp fel sida om sängen. Eller för att den man älskar åker ut för en trafikolycka eller blir livshotande sjuk. Guds kärlek är evig och utan uppehåll. Du behöver aldrig fråga, älskar Gud mig idag? Har jag gjort tillräckligt för honom? Har jag bett som jag borde? Berättade jag för någon igår vad Jesus betyder för mig? Var min gåva i kollekten tillräckligt stor? Glöm sådana frågor. Guds kärlek baseras inte på dig och mig, vad vi gör, utan på vem Gud är. Och anledningen till att vi är evigt älskade, det är att Gud är kärlek. Han visar inte bara kärlek, utan han är kärlek. I Psaltarens 100:e kapitel står det i vers 5. Herren är alltid kärleksfull och god. Det är hans egenskap. Det fjärde avtrycket som kommer där, ja. Det är att vi är helt och hållet förlåtna. Guds förlåtelse är total. Han vet om allt, men kan inte bara förlåta delvis. Tack vare Jesus och hans död på korset så förlåter han allt vi har gjort. Han suddar bort helt och hållet våra synder. De finns helt enkelt inte längre för honom. När vi ångrar oss och ber honom om förlåtelse. En del av oss har lättare att förlåta än andra. Så är det. Men det är ändå lätt så att vi säger, visst, jag förlåter dig. Men vi glömmer aldrig det. Det finns det. Vi sparar det längst nere. För att om det händer igen, då kan man plocka fram det. Och säga, det här är inte första gången detta händer. Nu är det andra gången. Det är droppen, säger vi sen. Men Gud sparar aldrig något i sitt minne. Han tar inte fram det igen när något nytt händer. Han raderar bort det fullständigt. Han utplånar det totalt. Så att inte några rester finns kvar. Men vi människor, vi har svårt för att tro på detta. När vi drabbas av någon olycka så säger vi och tänker, jaha, det är ett straff för det och det som jag gjorde då och då. Något grovt gammalt misstag. Men sån är inte Gud. Han leder oss på de rätta vägarna. Men han straffar inte oss för våra övertramp. I Romarbrevets 8:e kapitel står det, därför finns ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus. Och vi undrar ju, kan Gud verkligen förlåta mig för detta som jag har gjort? Svaret är, ja, han kan det. Gud ser på oss genom filtret Jesus Kristus och förlåter oss helt och hållet. Hur kan jag veta det? Det finns två anledningar. För det första är Guds natur att vilja förlåta. I Jesaja-boken står det 43 kapitel. Ja, jag är den som utplånar dina brott för min egen skull. Så minns jag inte mer dina synder. Den andra anledningen är att Jesus betalade för mina synder. Med sitt liv, där på korset, ser vi att vi är älskade, utvalda, värdefulla och förlåtna. Nu är vi framme vid det femte kännetecknet här. Vi duger mer än väl och kan bli använda i Guds tjänst. Paulus skrev ju i det här kapitlet jag började med att vi var utvalda av Gud själv, kungens präster. Och vi är Guds eget folk och ska berätta om honom. Här har vi det allmänna prästadömet. Som kristna är vi alla kallade till att berätta om honom. Och vad han har gjort för oss och betyder för oss. Att vi är värdefulla, älskade, utvalda, accepterade och förlåtna. Men jag kan inte, säger du. Och det är sant. Vi kan inte. Om det bara handlar om vår egen förmåga. Men Paulus kom hemligheten på spåren. När han i brevet till de kristna i Filippi säger: allt förmår jag genom honom. Tack vare honom som ger mig kraft. Att tala väl om sin bästa vän, det är egentligen inte så svårt. Man gör det av bara farten. Bara för att han eller hon betyder så mycket för mig. De här fem kännetecknen visar vår egentliga identitet. Inte i våra ögon, utan i Guds ögon. Det händer ibland i vår tid att människor stjäl vår identitet. Att man tar ut pengar på vårt bankkonto i vårt namn och uppträder under falsk identitet. Men låt ingen annan stjäla din andliga identitet. Lev inte en dag till utan att tänka på vem du och jag är i Guds ögon. Disney-filmen Lejonkungen är inne precis på det här temat. Den berättar om lejonet Simba som lämnar sitt hem och lever en sorglös tillvaro som luffare. Tillsammans med två typer som heter Timon och Pumba. Hans ursprung är glömt och nu lever han en ansvarslös tillvaro som livsnjutare. Tar dagen som den kommer, tar livet som en klackspark. Utan att bry sig om någonting överhuvudtaget. Så plötsligt får han en dröm, en syn eller en vision. Där hans far, den gamle lejonkungen, vänder sig till honom och säger: min son, du har blivit något annat än den du egentligen är. Och vad är det vi är? I Guds ögon är vi accepterade. Värdefulla. Helt och hållet förlåtna. Och kan bli använda i hans tjänst. Amen.